hej där, du som lyssnar.
Och välkommen till Fyrkantiga ögon.
Två veckor efter förra avsnittet.
Jajamensan.
Det råkar nämligen vara så att jag var i Falun och spelade lite hårdrock för lite tuffa människor från olika delar av världen faktiskt.
Ja, härligt. Med ditt band Lancer.
Kolla det på Spotify vet jag. Gör inte det på YouTube för det är något arsel som har lagt upp hela vår andra platta där. Men, då får man väl lösa det.
Ja, absolut.
Eller köp skivan. Så att då blev det inte så mycket fyrkantiga ögon förra veckan eftersom det gick åt en hel tid till repetition i våran replokal.
Ja, just det.
Det var faktiskt jävligt trevligt.
Ja. Jag var bara hemma istället.
Tänk om man kunde få vara det någon gång.
Ja, exakt. Sista helgen på flera veckor, känns det som.
Precis.
Ja.
Så vi ska faktiskt prata om någonting jävligt kul idag, tycker jag. Jag har sett fram emot det lite hela veckan.
Ja, jag har sett fram emot det sen vi såg en film tillsammans, du och jag, i somras. När vi hade semester.
Ja. Sista dagen på min semester till och med, tror jag det var.
Så, det stämmer säkert.
Och vi tänkte vi måste bara snacka om det här och lite andra saker för att fylla ut så att vi kan få ett helt avsnitt. Och det börjar bli dags nu.
Ja. Men innan vi kastar oss över dagens ämne så får jag fråga Emil, vad har du sett eller spelat nu de senaste två veckorna?
Jag har säkert sett någon film och redan glömt det. Typ GVs mord, men det kanske inte räknas som film.
Nej, det tror jag väl inte att det är. Ja, det är väl inte fiktion, va?
Nej, det var en Knutby-mordet i alla fall.
Åh!
Ganska intressant, sen är det ju alltid jätteroligt att lyssna på en släpig gubbe som flåsar ut ord.
Ja, visst är det. Jag kommer ihåg när Micke i min gymnasieklass klädde ut sig till pastorn på ett gymnasiedisco. Det var väldigt roligt.
Ja, fan, det var det. Jag har ingen som helst uppfattning när detta hände.
Nej, inte jag heller. 2004, 2005 måste det vara.
Det känns som att det var typ 7 år sedan eller någonting.
Ja, nej, det är nog betydligt längre sedan än så.
Ja, ja, alltså hon är väl ute nu, hon barnflickan.
Säkert.
Sen, eller Kristi brud eller vem fan det var.
Ja, just det. Nej, barnflickan är ju rätt. Helge var ju också med i en intervju med honom i tidningen Café en gång i tiden.
Det är någonting med såna här grabbtidningar och folk som kanske inte ska ha den typen av uppmärksamhet.
Ja, det kan man säga. Men det är ju en person som är intressant på det sättet att han, det är helt sanslöst hur en sån människa fungerar.
Christer Pettersson var också en sån människa som blev rätt fett exploaterad.
Ja, det kan nog stämma.
Aschbergs fel kanske.
Ja, mycket möjligt.
Nej, men det är väl det som jag kommer på nu så här på rak arm, som jag har sett. Det kanske har varit någon film på tv jag har råkat se så här. Jo, vad fan, nej, nu jag vet bara inte vad den heter. Du vet säkert vad den heter. I rollerna ser vi Denzel Washington och Angelina Jolie. Hon är någon sån här forensics tjossan.
Va?
Och så han ligger i en sjukhussäng och guidar henne.
Jaha. Ja, den har jag sett. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
Nej, inte jag heller.
I samlarens spår eller något sånt där tror jag den heter.
Ja, men det känner jag igen.
Ja, jag tror att den heter så.
Den har jag sett.
Ja.
Faktiskt.
Den är ganska bra faktiskt.
Ja, jag hade faktiskt... jag zappade lite på tvn och kunde inte sluta titta. Så den fick väl godkänt i alla fall.
Ja.
En 5 eller 6 av 10.
Ja, nej, men jag tycker att det är en bra film. Så. Det är spännande.
Så den har jag tittat på. Och sen har jag ju köpt ett gäng PSP-spel nu.
Ja, lite JRPG va?
Ja, precis. Så att jag har 4 nya spel. Jag ska se, jag kommer ihåg dem direkt i huvudet. Ja, det gör jag. Silent Hill Origins. Då, som inte är ett JRPG. Men jag har spelat lite grann. Det har potential, så jag tänkte jag ska köra igenom det. Ligg under täcket med hörlurar eller någonting.
Ja.
Tales of Eternia. Och så var det Final Fantasy Tactics, The War of the Lions och Half-Minute Hero.
Vad sa du det sista?
Half minute hero.
Aha, okej.
Okay. Halvminutshjälte.
Ja, jo, det förstod jag ju sen.
Det är tydligen uppbyggt så att det är ett japanskt rollspel, men du spelar bara 30 sekunder åt gången.
Åh fan.
Och på baksidan av kartongen eller fodralet så ska de utlova i alla fall 20 timmars speltid.
Ja, okej.
Okay. Så det är rätt många halvminuter där då som man ska försöka beta av. Jag har inte testat än, så jag vet inte hur det funkar. Men jag tycker att bara konceptet gjorde mig så jävla nyfiken att jag köpte det.
Ja, men det förstår jag. Det låter onekligen intressant. Mm. Det är originellt om inte annat.
Ja, PSP är ju en sån bärbar konsol som har jävligt bra spel tycker jag.
Ja, det är väl mycket rollspel till den. Mm. Är det inte så?
Och det är ju samma till Vitan, fast Vitan har ju inte riktigt fått det erkännanden som jag tycker att den borde få. Den har ju räknat som en total flopp.
Ja, den har väl fått ganska dålig uppbackning av Sony senaste tiden också.
Mm. Det är nästan bara japanska spel på den.
Ja.
Och det är det jag vill ha, så att jag är ju nöjd. Sen förstår jag kanske att EA och Activision och Ubisoft kidsen inte tycker att det är så roligt, eftersom det inte är så mycket FPS pang-pang som man spelar dag ut och dag in. Vilket är kul då förstås nu det. Men det av dem som jag har spelat så har jag i alla fall stört att Final Fantasy Tactics, det är ju en remake på det som kom till PlayStation 1.
Ja, ah, okej.
Okay. Fast med lite bättre filmsekvenser om jag minns rätt. Jag vet inte, alltså jag har inte kollat upp någonting på nätet om vad som är den egentliga skillnaden så sett, men
okay.
Jag tyckte att filmsekvenserna kändes lite mer påkostade eftersom den här är väl mer eller mindre en bärbar PS2.
Ja.
Så den är ju lite fetare än en PS1 så
ja,
sett.
Ja, just det.
Och kanske lite bättre flyt i spelet, några nya karaktärer och sådär. Men jag hade ganska kul och det slog mig vad jävla svårt det är.
Ja.
Så att man får verkligen liksom sina, man sätts på prov lite grann med sina strategiska kunskaper. Och jag är ju verkligen ingen strategiperson.
Nej, det är inte jag heller.
Ändå älskar jag den typen av rollspel som är, alltså det ser ut som ett schackspel ungefär.
Ja, ja.
Men ja, jag älskar dem, men jag är jävligt kass på dem.
Ja, ja, men du tar det nog igenom dem förr eller senare, eller hur?
Jo, men det gör jag. Så, nej, men det är kul. Det är ett ganska avancerat jobbsystem som återfinns typ i Final Fantasy 3, 4, 5.
Ja, just det.
Eller 4 är inte så mycket. De är med, man kan inte välja själv. Men vi kan säga att det är som i Final Fantasy 5 för enkelhetens skull.
Ja.
Med hur man kan ändra på sina karaktärer och vad de ska ha för egenskaper och specialtekniker och attacker och sånt där. Och så kan man ju, det är inte så många sådana huvudkaraktärer än i alla fall, utan det är ju som att du köper legoknäktar. Så att om en karaktär dör, då är den död och då får du skaffa en ny och från level 1 och level upp igen.
Ja, okej. Ja.
Det är ju, tycker jag ändå, ganska schysst om man inte orkar återuppliva dem när de dör.
Ja.
Fast i många såna här spel, som till exempel Fire Emblem, att när en person får slut på liv, då är den personen död.
Mm.
Men i det här, när en person blir knockad, så har man 3 ronder på sig.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Och efter 3 gånger har man inte använt en Phoenix Down, då är den karaktären borta.
Ja, okej. Okay.
Då får man gå till den, så kanske man kan, det kanske blir en kista eller en kristall, så får man plocka upp den, så kanske man får ny hälsa eller utrustning som den karaktären hade.
Ah, okay.
Så man får tillbaka lite på det sättet. Och jag fastnade faktiskt ganska hårt och låg i sängen och spelade till ganska sent i natt, så jag var rätt trött i morse, så försov mig ju.
Ja, precis.
Det får man väl ändå se som bra. Detta vet jag inte om jag nämnde som ett spel jag tycker är överskattat tidigare.
Nej, det kommer inte jag heller ihåg.
För många säger ju att det här är det bästa strategirollspelet någonsin. Det är så in i helvete bra. Och det är det. Men jag tycker inte att det är det bästa.
Nej, okej.
Okay. Det här är ju egentligen mer eller mindre, okej, okay, Squaresoft har ju gjort båda de här spelen, men Final Fantasy Tactics är mer eller mindre Tactics Ogre, fast med Final Fantasy-titel. Om du vet vad Tactics Ogre är för någonting.
Nej, tyvärr.
Nej,
det här är en genre som jag verkligen, verkligen aldrig har spelat.
Ja, ah, okej, okay, men
så
då ska inte jag nörda in mig för mycket på det just nu.
Jo, då, kör på bara för all del.
Nej, men Tactics Ogre finns ju på PSP också. Och då är det ju en ny release på ett Super Nintendo-spel faktiskt. som aldrig kom till västvärlden, utan det är exklusivt för Japan.
Ja, okej.
Okay. Ej att förväxla med Ogre Battle. Det finns också, tror jag, till PSP.
Ja, där ser man. De gör det inte lätt för alla. Det är en jävla massa olika.
Nej, så att... ja, nej, men Final Fantasy Tactics, alltså egentligen är det väl inte supernytt, utan de har ju använt Tactics Ogre på ett nytt sätt med en Final Fantasy-titel.
Ja.
Och det är väl gott så, alltså det funkade ju. Så att jag ser fram emot att spela igenom det här spelet. Jag har kört igenom det en gång tidigare, men jag minns inte ett skit.
Nej, okej. Okay. Då är det dags igen, de andra ord.
Ja, jag kommer inte ihåg storyn eller någonting. Så att jag kanske ändrar uppfattning och tycker att det här är världens bästa strategirollspel.
Ja, exakt. Det vet man ju aldrig.
Ja. Men det, så ser det ut för mig. Hur har det sett ut för dig det senaste?
Ja, jag fortsätter ju med mitt kära Battlefield. Spelar mycket sniper nu. Mm. Har fått lite kläm på det faktiskt. Ja. Det är väldigt roligt när man lär sig det. För länge så var det så att jag kanske dog väldigt mycket.
Mm.
Men så kämpade jag på nu, bestämde mig. Men nu vill jag ändå spela det.
Mm.
Och då lärde jag mig det till slut. Så nu dör jag mindre som sniper än med någon annan klass.
Det är ju bra.
Men det säger sig självt egentligen att man får ju lära sig att hitta bra spots.
Mm.
Och då går det ju mycket, mycket bättre sen.
Mm.
Sen kanske man campar lite då, som det heter. Men det
måste man väl för fan göra som sniper.
Ja, så är det ju. Men försöka byta position så ofta som möjligt, så man inte ligger kvar. För när du dör i Battlefield 1 så ser du ju var den personen som dödar dig är någonstans.
Mm.
Så liksom, det går ju inte att vara kvar hur länge som helst.
Nej.
För då söker ju någon upp en till slut då.
Det är jätteroligt även folk som gnäller på campers. Jag tror att det är folk som bara är sura för att de dör.
Ja, eventuellt så är det så.
Men varför ska man hålla på att springa runt en jävla massa för saken skull?
Nej, sen är det väl lite så att det kan ju vara väldigt irriterande att ha en sån i ditt eget lag.
Mm.
Eftersom du faktiskt har objektiv som du ska utföra. Då vill man ju helst inte ha att någon ligger på golvet i ett hus och väntar på att någon ska springa in.
Nej.
Och samla på sig 10 deaths och, eller 10 kills och sen är nöjd med sin 10-0 fast man förlorar matchen. Då är det ju riktigt irriterande.
Okej.
Så.
Då förstår jag det.
Ja, men folk klagar ju väldigt mycket. Så det är nog en kombination av de två, skulle jag tro.
Dåliga förlorare skulle jag nog nästan tänka mig.
Ja, precis. Dåliga förlorare och sådana som blir förbannade av en god anledning. Så det blir extra mycket, liksom.
Ja, ja, visst.
Ja. Men jag har faktiskt tittat på en film också, som sen jag såg trailern första gången. Alltså, när jag hörde att det skulle komma en Baywatch-film, så tänkte jag, vad fan ska de göra med det här?
Mm.
Men så såg jag trailern och upptäckte att det är mer eller mindre en både komedi och parodi på den serien från 90-talet där. Och då blev jag lite såhär, men det här kanske kan funka. Så nu såg jag den här i veckan. Och jag skrattade faktiskt ganska mycket.
Mm.
Den utförde det här på, som jag vet att vi har konstaterat båda två, det enda sättet man skulle kunna göra en sån här film på.
Ja, ja,
visst. Och dessutom så lyckas de faktiskt ganska bra, tycker jag.
Mm.
De driver ju mycket med hela den här, du vet, att alla ska vara lättklädda hela tiden. Det ifrågasätter de i den här filmen hur det, vad man tjänar, vilket syfte det är till för.
Mm.
Och då är det ju i någon scen de nämner att ja, men det är bara för att vi ska underhålla tittarna med nakna överkroppar. Typ. Ja, du fattar att de är lite hånar väl hela konceptet lite sådär.
Ja.
Och även några scener där bara en karaktär rör sig i slow motion och alla andra är precis som vanligt. Och så då säger de det, går inte det där lite långsamt? Jo, jo, men du vet, det är en tjej, det måste vara slow motion. Ungefär så.
När det är snygga personer som slänger med håret liksom.
Ja, ungefär så är det här. Det är ju på det sättet, det är väl maxat till 1000 här då, jätteöverdrivet.
Mm.
Och det är likadant om man kollar på när den första loggan, när loggan för filmen kommer upp, så liksom kommer den upp ur havet och så är det delfiner som hoppar och slår volter så här.
Mm.
Så det är liksom, det är ju, ja. Och så har man han Dwayne Johnson som Mitch Buchanan då.
Ja.
Som är liksom, det är ju David Hasselhoffs karaktär alltså också, så här maxat. Och han ska vara stor och stark och brötig. Liksom. Så jag tycker, vill man ha sig kanske så där.
En sån livräddare skulle ju egentligen inte vara jätteeffektiv i vattnet.
Nej, antagligen inte.
Men det är film, så att ja, då är det, det är lugnt då.
Precis. Nej, men det här är väl en film som passar utmärkt för de där tillfällena när man vill ha något lättsamt att titta på.
Mm.
Och man vet man kommer få skratta en del. Och så är den strax under 2 timmar, tror jag. Så liksom, den är inte för lång heller.
Man skulle kunna klassa den här som en typisk bakfyllefilm.
Ja, varför inte? Absolut.
Pineapple Express tror jag nog fan är den bästa bakfyllefilmen som finns.
Ja, där håller jag ju med både Max och Sasha då, som har Supersugen, eller vad heter den? Superbad.
Ja, den är ju också en
svinbar. Det håller jag ju med om.
Där har vi nästan ett poddavsnitt, bakfyllefilm.
Jaha, varför inte?
Ja, visst. Men alltså Baywatch-filmen, den är... Det är alltså, den är baserad på serien, men den är en parodi samtidigt.
Ja, man kan väl säga, det är väl... I stort sett bara, karaktärerna har samma namn.
Mm.
Sen de är inte samma typ av personer eller någonting.
Nej.
De har tagit sig väldigt stora friheter.
Mm.
Och sen så driver de med hela konceptet.
Ja.
Jag vet att det är någon livräddare här som är OS-simmare.
Mm.
Som har fått, vad heter det? När man inte får fängelse och inte får böter, utan man ska göra samhällstjänst heter det. Mm. Och ska göra den hos Baywatch då.
Okay.
Och det har jag inget minne av att det skulle ha varit så i serien någon gång.
Nej, inte
nu var det för sig. Det är rätt länge sedan man såg den.
Ja, det är det.
Sen kan jag eventuellt känna då att den kanske är roligare om du verkligen såg på Baywatch.
Mm.
Alltså, vi i 30-årsåldern. Jag vet ju, jag såg ju ett avsnitt om dagen när jag kom hem från skolan. Det gick ju på TV3 då, eller om det var 5.
Ja,
så det blev ju... Man har ju mer eller mindre växt upp med den. Så.
Ja, det var Baywatch eller typ sista säsongen av Beverly Hills man såg man kom in från skolan.
Ja, ungefär så.
Och Sjunde himlen kunde jag gå på till ibland också.
Men det var lite senare, va?
Ja, kanske.
Jag tror inte det var, det här är ju 96 typ. Gick Sjunde himlen redan då?
Ja, det tror jag.
Okej, okay. Ja. Men i alla fall, så man har ju någon form av relation till Baywatch.
Mm.
Som jag tror... Nog är nödvändig för att man ska förstå den här filmen.
Mm.
Ändå.
Ja, ja, visst. De skulle nästan kunna göra en sån MacGyver som inte är MacGruber.
MacGruber, ja.
Det går, finns ju en MacGyver-serie, men jag har inte förstått mig på den riktigt.
Nej, jag har faktiskt inte sett den. Jag har noterat att det är en karaktär som är med i de här nya X-Men-filmerna. I alla fall den First Class.
Mm.
Spelar ju MacGyver.
Ja, just det.
Så det, ja. Nej, jag känner inte mig jättesugen på att se den här.
Nej, alltså den gamla håller fortfarande rätt bra.
Ja, och jag håller på att titta på Game of Thrones säsong 7 här nu också.
Mm.
Säsongsavslutning på måndag. Mm. Så det har bara varit den serien jag har orkat att följa nu.
Mm.
Sen tänker jag faktiskt att jag hade tänkt att ta säsong 3 av Twin Peaks här nu.
Mm.
När Game of Thrones är slut. Så då blir det den.
Mm.
Ja. Nu är det säkert så. Nu har jag tittar på rätt mycket film den senaste tiden, men nu har jag lite hjärnsläpp här, så jag vet inte egentligen. Jag skulle säkert kunna hitta någon mer att prata om, men jag kommer inte på något intressant. Nej. Helt enkelt, så vi får nöja oss där.
Ja, ja, men det blir väl en ganska bra introduktion, så att vi har gott om tid på oss att hur fan ska jag uttrycka det? Inte spygalla, kanske vara lite raljanta, men också, nej, vi kommer nog vara ganska mycket raljanta om jag känner oss rätt, men vi kan väl säga att dagens ämne är intentionen var väl god.
Ja, exakt.
Men det gick åt helvete.
Exakt.
Och då undrar man ju såklart, vad fan snackar man om? Alltså den här typen av filmer som ska belysa problem eller lära ungdomar att bete sig eller någonting.
Mm.
Och så får det kanske motsatt effekt, eller så blir det bara pajigt.
Ja, exakt. Tänk dig en film som ska vara lite utbildande.
Mm.
Kan man ju säga också. Och det finns ju ett gäng sådana. Det känns som Sverige har varit rätt flitiga på att göra sådana här filmer faktiskt.
Det fick mig att tänka på, det här är väl inte en sån film som skulle kunna räknas med, men jag tar den som ett litet sidospår. Vi har nog pratat om den tidigare, men jag gick på gymnasiet, så tittade vi på den Korpen flyger.
Ja.
Med han Gestur Knifur, ja, vad fan heter.
Ja, precis.
Och den går ju egentligen ut på att man ska lära sig sens moralen att våld föder bara våld.
Jo, det kan man ju säga, men som du sa, ändå inte riktigt på samma sätt.
Och den filmen tog man ju inte på allvar heller.
Nej, jag tycker att den är bra, ja.
Nej, vi satt ju och garvade bara.
Ja, jo, det gjorde man ju. Men jag menar, vissa i min klass, de garvar ju åt Boys Don't Cry också. Så jag menar, jag tycker ändå inte att det, jag tycker känns inte på samma sätt för min del i alla fall.
Nej, nej, men det var därför jag sa att det här blir som ett sidospår. Ja. Det är också en sån här typisk film som man kanske blir underhållen av, men inte på det sättet som det var tänkt.
Ja.
Men här snackar vi kanske mer om att det här är filmer som ska vara seriösa eller belysa seriösa problem. Men det blir åt helvete.
Ja, precis. Och jag tänker en sån person, svenskt, det är ju Staffan Hildebrand. Kommer ju komma upp någon gång här under den här. Det är en sån person som liksom ville ge lösningar på ungdomars alla problem med sina filmer. Men så blir det väl lite så som jag tror Felix Herngren är lite inne på i något tv-program någon gång, att ungdomar ser på saker så oerhört annorlunda än vuxna. Och det tänker man inte på så ofta när man gör såna här filmer. Och det tror jag faktiskt att det kan ligga någonting i.
Mm.
Att man tänker, och det här kommer ungdomarna tycka är så otäckt. Och de kommer aldrig ta en cig igen. De kommer aldrig slå en kompis på axeln igen. Och i slutändan så har man, det är fler som röker hasch än någonsin. Och fler grova misshandlare på skolgårdarna än någonsin. Liksom, det blir tvärtom helt enkelt.
Ja, alltså efter att folk hade sett den här Stockholmsnatt. Som då ska på något sätt belysa det här ungdomsvåldet som inte är så bra.
Ja.
Ganska god intention för att det
självklart.
Men grejen är ju också att det är väl aldrig så många som har sparkat varandra i huvudet som efter den filmen.
Nej. Och där har vi ju då Paolo Roberto i huvudrollen.
Yes.
Som någon form av kickboxare. Och det är ju så att jag minns ju, den här filmen tittade jag ju på i vuxen ålder.
Mm.
Men jag skulle ju kunna tänka mig att hade vi sett den här när vi var 13-14 så hade man ju tyckt att han var en jävla stjärna. Alltså man hade ju tyckt, åh jävlar vilken spark.
Ja.
Istället för att tycka, åh gud, han sparkar honom i huvudet.
Ja, men det är också det här, om man har sett slagsmål på gatan någon gång, och det har väl båda vi gjort.
Ja.
Folk som har gruffat, sen så blir det handgemäng, och det ser, alltså, det ser ju bara kaotiskt ut. Jag kunde finna lite underhållning i det när jag var yngre, när man inte fattade allvaret. Idag får jag lite ont i magen när jag ser två korkade personer som tar ut varann.
Ja.
Och när man då gör en sån här film, då blir det ju liksom tuffa fandamsparkar.
Ja, det blir koreograferat.
Ja, och så att det ska se coolt ut. Och ja, ja. Då är det ju inte så att man tänker, åh gud vad hemskt.
Nej, precis.
Då tänker man, åh jävlar vad tufft.
Ja.
För det är ju inte så att jag känner avsmak när jag ser Jean-Claude Van Damme göra en helikopterspark i huvudet på Mikkel Kissi.
Nej, det förstår jag.
I Kickboxer.
Mm.
Där man tänker, nej men våld är inte bra. Våld är ju ascoolt ju liksom. Det är den bästa lösningen på allt. Han vinner ju allting.
Mm.
Och det är väl lite så med de här filmerna också.
Ja, så blir det ju.
Precis, Stockholmsnatt. Sen, jag vet inte riktigt vilken ände vi ska börja eller sluta i. Det finns ju massa sådana där filmer.
Men låt oss bara säga då att Stockholmsnatt naturligtvis inte är en bra film på det sättet. Men det är en väldigt, väldigt underhållande film.
Mm.
För att den är så pajig.
Mm.
Allt från när Paolo Roberto sparkar omkull en polis till slå sönder telefonkiosker, till han bråkar med sin familj. Liksom, den är oerhört, oerhört svår att ta på allvar.
Mm.
Och just det här allvaret, det är någonting som finns i andra sådana här filmer som inte fungerar. Men i den här Stockholmsnatt ser jag också med en annan snubbe.
Mm.
Som jag tror att vi kommer att prata en hel del om.
Ja, han kommer nog vara ganska central i det här avsnittet.
Så om vi helt enkelt börjar i den änden. Mm. Med den här gamla värdetransport slash bank, eller i alla fall rånaren Liam Norberg.
Ja.
Ska vi börja med Liam?
Ja, han känns ju väldigt central. Han är väl med i typ alla de här filmerna vi ska nämna.
Ja.
Förutom typ en.
Ja, så. Vad ska man säga?
Alltså han var ju
90-talet utförde par uppmärksammade rån i alla fall.
Ja, och sen är det också, man tänker ofta så att brottslingar kommer från en socioekonomiskt utsatt situation.
Ja.
Och det stämmer ju såklart väldigt mycket om man kommer från förorten eller någonting. Det finns inte så jävla mycket att göra. Och då kanske det är någon polare som säger, du får med mig mitt tuffa gäng, men då måste du göra det här. Och så sätter det igång.
Mm.
Men det kan ju precis lika hända vilken medelklassunge som helst.
Ja, ja, visst.
Och där har vi ju Liam Norberg. Alltså, han var ju elitidrottare också i taekwondo.
Ja, om jag har fattat rätt, väldigt lovande.
Ja.
Som att han under en period var så att han ville satsa på att vinna VM eller OS eller något sånt där.
Ja.
Riktigt så blev det ju inte. Han valde en annan bana istället. För att...
Nej, för i hans fall var det att han försökte söka kickar och då blev det ju att råna helt enkelt.
Ja.
Det är en sån jävla spännande berättelse just med honom att han tränar och är superduktig på kampsport, beslutar sig för att råna. Jag tror att de till och med, vad fan var det, de tatuerade in någon form av fågel, en örn eller någonting med någon pil.
Mm.
Och hade något brödraskap där.
Ja, det här, och det skulle väl vara någon form av metafor då, att den här örnen fångar pilen, va? Är det inte, finns det inte någon sån här myt om detta? Och att
ja.
Det var de som var örnen och pilen var polisen, att de liksom skulle komma undan allt.
Ja, ja just det, man skjuter pilen mot fågeln, ja. Men istället för att bli träffad så fångar den pilen då.
Ja, precis. Och jag vet inte om det här är en efterhandskonstruktion, men det låter ju inte jätteosannolikt att de här pajsarna skulle hittat på det här.
Nej, det låter ju jävligt dumt också.
Ja, det är just därför jag tror att det kan vara sant.
Så de pysslar ju med sånt här, så att han slutade väl antagligen med att pyssla med taekwondo. Det var väl han, träningskamrater, som pysslade med såna här grejer och var busar. De slogs på stan och tänkte, fan vad grym är på slåss, och sen kukar ur liksom.
Och Liam Norberg är, som vi sa, Stockholmsnatt, är ju en sån där buse som slås under telefonkiosker och spöar på andra. Tänker sig att han spelade mångt och mycket sig själv i den här filmen, mer eller mindre. Så att,
ja.
Samma med Paolo Roberto.
Mm.
Att de liksom gör miniroller av sig själva.
Fast för Paolo Roberto gick det ju bra för. Han blev inte världsmästare i taekwondo typ, eller något sånt där. Eller i alla fall väldigt framgångsrik inom taekwondo.
Det är möjligt. Sen var han ju proffsboxare också.
Ja, precis. Han växlade sen till boxning efter detta. Så att, och sen gör han matlagning och...
Och gick en titelmatch mot Armand Crunch som han förlorade.
Mm. Sen började han laga mat i tv och var allmänt cool snubbe, och sen så började han att reta upp feminister.
Mm. Precis, men Paolos bästa tips för den perfekta bolognesen: låt den koka i 30 minuter så blir den inte sur.
Det var faktiskt ett rätt bra tips.
Ja, absolut. Det jag sa, det är hans bästa tips.
Ja.
Ja.
Nej, så att han gjorde ju också något så här jävligt, eller, du vet den här Super Size Me.
Ja, just det.
Han gjorde ju något sånt också, vet jag, sen
ja,
på tv.
Ja, det har du ta mig fan rätt i. Vad var det?
Han käkade ju skräpmat i, vad fan var det, en månad eller något sånt där.
Mm.
Eller längre, jag vet inte. Och så gick han upp i vikt som fan, och sen skulle han se hur det påverkar kroppen, och sen också hur man lättast kan få bort det här och bli vältränad igen.
Ah, ja, okej. Okay. Ja, det är ju ett intressant projekt naturligtvis.
Och då kom ju han på det bästa tipset. Rör dig mycket och ät lite.
Ja.
Mm. Ja, alltså jag vet inte. Men jag vet att jag kollade på det och tyckte att det var bara bizarrt.
Ja, men Super Size Me är väl också, om den är väldigt bizarr idé att utföra.
Ja, det är ju jävligt farligt om inte annat.
Ja.
Leversvikt och grejer.
Ja, jävlar alltså.
Men han hade ju ändå som koncept att käka McDonald's varje dag. Jag tror att Paolo Roberto bara käkade en jävla massa skräpmat och skit.
Mm. Han käkade McDonald's, tror jag, frukost, middag, kväll.
Fan vad äckligt.
Jättelänge. Man... Jag vet inte om det var en månad han höll på eller om det var längre än så. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Nej. Nu. Men det...
Men sen får man ju också tänka på att han gick väl ner, fast man fick ju också se när Paolo Roberto gjorde det här att han ändå hade så här videodagbok, att jag mår jävligt dåligt psykiskt och jag är förbannad ofta och sådär, och kort stubin. Men han är, det som är coolt också är ju att han är ju, och kanske svårt för personer som kanske vill göra samma sak, som kanske redan är ganska stora och vill gå ner, att han är ju elitidrottare och var finansierad av tv, så han hade väl ganska mycket hjälp kanske, eller så hade han inte det. Men han vet ju å andra sidan hur han ska träna för att bli jävligt fit.
Ja.
Så han kunde gå ner jävligt fort, så att man kanske ska passa sig lite för att testa det där själv.
Ja.
Eller att äta sig jättetjock på en månad också, så ja. Man nog passa sig jävligt
ja,
noga.
Ja, det håller jag med om.
Men kul experiment. En ja. Liten avstickare. Liam Norberg i alla fall. Var en jävla buse. Jag vet inte fan, jag tror att han har ju suttit inne och grejer. Han har ju rånat värdepapper för flera miljoner. De brände han väl jävligt fort. Ja, och då spärrades ju av.
Ja, precis. Just den där värdepapperna, de spärras ju liksom. Ja. Så det är ju kört.
Det är väl färgpatroner och skit som sprängs. Så att det
är, ja, sen de är ju numrerade också, va? Så de låser. Alltså,
ja. Men några miljoner kommer väl låsta, så att säga. Men idag så har han väl betalat tillbaka alla skulder och finansierar sig med skriva böcker.
Mm.
Han är på nytt född kristen och bett om förlåtelse till alla han har utsatt för brott. Bland annat någon kille han har skjutit efter att han själv hade fått en yxa i huvudet. Och då tänker jag, okej, då säger man förlåt.
Ja.
När man åker dit.
Precis. Sen sägs det också att Liam vill ju vara med och göra den här filmen Sökarna.
Mm.
Sägs ju också då att han finansierade en del av den här filmen med pengar från de här rånen.
Mm, men grejen var ju att de kunde ju inte hitta några bevis för det, så de la ner det ganska snabbt.
Ja, men som sagt, ryktades länge om att det var så.
Och då kommer vi faktiskt in på den filmen då, när vi ändå är inne på Liam Norberg, för att han är väl ändå mest känd för Sökarna.
Ja, det kan man väl lugnt säga.
Det är ganska rolig karaktärsgalleri på de som är med. Nu ska vi se, nu har jag faktiskt skrivit upp här. Vi har Liam Norberg då som den här Jocke.
Ja.
Och Ray Jones. Han är med i alla de här busefilmerna med Liam Norberg.
Ja.
Och Jonas Karlsson är med och är jätteful.
Får jag fråga den här Ray Jones? Har inte han varit domare i Idol också eller något sånt där?
Oh, det kommer jag inte ihåg.
Är det den Ray Jones?
Jag har ingen aning. Nej. Vi får återkomma. Du får väl slå upp där medan vi snackar lite mer om, ja, det här. Och det är så jävla många konstiga karaktärer. Alltså det är en sån skildring, alltså en ungdomsskildring, alltså 25-åringar som går på gymnasiet typ.
Ja.
Men att det här också känns som att det är så himla mycket en överdriven ungdomssyn på saker.
Ja.
Att vi har studierektorn som är ett svin.
Ja. Du kan glömma det där med Idol förresten. Det blev en liten groda där. Han som var med i Idol och var domare, det var ju Quincy Jones.
Okay.
Naturligtvis, det säger sig självt.
Ja.
Men jag fick bara för mig någonting där. Jag får ta på mig den helt enkelt.
Jones och så någon form av romersk siffra efteråt. Ja. Det är väl Ray Jones den fjärde.
Ja, just det.
Står det i alla fall på IMDb. Nej, men Jonas Karlsson i alla fall, han har också så här, ser jättemässig ut med liten väst. Och så är de jävla tuffa grabbar som går vid tunnelbanan och så spör de nazister.
Ja.
Bra. Och sen tycker jag att det är som att de på något sätt ger liv åt fantasier som ungdomar har om personal på skolan. Att studierektorn, han är ett as.
Ja.
Så därför så har de en karaktär av Örjan Ramberg, tror jag, som spelar honom.
Mm.
Han är med i ganska mycket. Jag tycker att jag har känt igen honom väldigt mycket, men jag vet inte, typ Skilda världar eller,
ja, så
något
kanske
sånt där.
Det kan vara.
Han är ju inte jättekänd, men då är det en så jävla rolig scen när Jonas Karlssons farsa ska komma och få de här relegerade, och han sitter och runkar inne på sitt kontor.
Ja, på sitt kontor. Och det är någonting som är roligt, det är Jonas Karlssons farsa, hur han reagerar när han går in genom dörren och ser det här.
Mm.
Han liksom bara, ja, jag vet inte vad jag säger, för det är väl lite så här, man kan säga att om du hade barn och skulle besöka deras skola och sliter upp dörren till rektorn och han sitter där och drar i struten.
Mm.
Då hade väl du fått en chock och liksom bara, nej men vad i helvete?
Ja, ja, det är väl klart.
Ja, men här blir det liksom bara en reaktion som är så här.
Ja, den hade man ju sett till att få sparkad.
Ja, exakt.
Man kunde inte sitta och, eller han kanske hade lunch så att han kanske kunde sitta och runka, men inte på arbetsplatsen.
Nej, det är väl högst olämpligt.
Det kan man väl vänta med tills man kommer hem, kan jag väl tycka.
Ja.
Eller dra en morgonrunk innan man drar till jobbet. Nej, inte fan vet jag.
Jo,
men
exakt.
Det blir så osannolikt på något sätt. Att om han är ett svin, därför ska han vara äcklig också.
Ja.
För så är det ju.
Mm.
Och det är ju inte ett dugg trovärdigt.
Nej.
Och sen då reaktionen då från den här farsan som kommer in, som bara, jaha, nu får du lugna dig med det där, så ska vi prata om någonting annat. Typ sådär.
Ja, exakt.
Det är några busar här på skolan som jag vill ska sluta, ungefär. Mm. Och det känns så jävla lågbudget allting. Om man tittar på scenerna som utspelar sig, det är som att de har haft en lokal bara.
Mm, man kan titta på väggar och sånt, har ofta samma färg till exempel.
Mm.
Så i alla fall en och samma byggnad är ju garanterat.
Ja, och man har filmat allting ganska nära så att man kan inte se så mycket av allting som är runt omkring.
Nej, exakt.
Så att de tänker, okej, vi har den här industrilokalen, vi har några rum som vi kan spela in i. Vi får helt enkelt ha lite skolbänkar här, sen så tar vi ut dem, sätter dit en soffa, så har vi en tv-studio, alltså... Man har fått göra det man kan och det man har.
Exakt, och sen kan man ju, som du säger, kamerarbetet är väldigt nära. Och väldigt ofta är det placerat mitt i bild också.
Mm.
Och det vet man, det gör man ju aldrig när man spelar in film, utan det är ju lite till vänster oftast. Mm. Eller lite till höger. Det där gyllene snittet som det kallas.
Ja. Men vad är då intentionen med det här? Alltså det är ju också det här, belyser det här krånglet med våld och nazism och skit.
Ja.
Men det här ses väl av de flesta som en av de roligaste filmerna som har gjorts.
Ja, alltså den är ju rolig på det sättet att den inte är menad att vara rolig.
Nej.
Det vet jag, det hör jag ofta prata om förut, till exempel Vinterviken som en sån film också. Mm. Som jag garvar hysteriskt åt, fast den inte ska vara rolig.
Det är också en sån film som tar upp såna här lite problem med socioekonomisk status och etnisk bakgrund.
Ja, precis. Och i Sökarna blir det väl lite samma sak.
Mm.
Det är klart, det är inte meningen att man ska garva alla gånger.
Nej.
Åt allt det hemska som Torsten Flink säger.
Just det, Torsten Flink är med också.
Ja.
Och varför är han med? Antagligen för att han var så nerknarkad och låg väl nersketen och nerspydd i sin lägenhet. Leon Norberg bodde ju granne med honom på den tiden och fick ju komma dit med mat, och Liam och hans tjej fick vi duscha Torsten, han hade sketen ner sig och såna, ja, grejer.
Fan, vilket.
Så han behövde väl lite pengar till taxi, och han var ju ganska bra på det här med att åka taxi från Stockholm till Norrland till exempel utan att ha planerat hur man ska betala.
Mm.
Då får han göra Sökarna, och så kom väl han med.
Ja, det låter inte orimligt.
Nej, det tror jag han nämner någonting i sin biografi. Det... Mm. Nej, och då är han med som någon jäkla värsting. Och de här killarna som är med i filmen var väl liksom riktiga värstingar, en del av dem.
Ja, det tror jag.
Som Lea Norberg till exempel.
Mm.
Jonas Karlsson har jag väldigt svårt att tänka mig är en värsting. Han ser ju inte ut som en i alla fall.
Nej, det här var väl någon form, vad heter det, up and coming.
Mm.
Ja, det är rätt tidigt det här ändå. Jonas Karlsson är ju ändå, måste ju vara rätt etablerad som skådespelare fortfarande, va?
Jo, men det tror jag.
Ja.
Han har ju varit med i många filmer. Och sen så har de Torsten Flink, han är ju, det är ju inte förrän på senare år som han haft kanske lite krångel med knarklangare och polis och såna här saker.
Ja, just det.
På den här tiden var han nog mest bara jävligt utarbetad Dramaten-skådis.
Ja.
Men han är med i alla fall och ska vara en riktig värsting.
Ja, och det jag menar med just hans karaktär, jag har ju ändå ganska svårt att tro att han säger ju rätt hemska saker och utför rätt brutala saker.
Mm.
Men så är det så taffligt gjort.
Mm.
Att det är ju sett att det är bara att söka på YouTube. Det finns ju hur många compilations som helst med Torsten Flink från Sökarna. Som är gjorda för att man ska garva åt det hela.
Ja, så fokus tas ju helt bort från vad filmen vill säga. Det som man kommer ihåg är ju alla korkade repliker.
Ja, exakt.
Bor du i skåpet? Nej, vill du flytta in eller? Den tycker jag faktiskt är jätterolig.
Ja. Och sen är det några saker, jag vet inte om jag vill säga dem.
Det behöver du inte göra om du vill. Men det är också det här jättesiterat replik.
Mm.
Han är lugn, sa jag.
Ja, det är ju klassiker nummer ett. Det är en, vad är det de ska göra
ofta
då?
Ofta felciterad, dock.
Ja.
Med att de drar ut på lugn. Mm. Han är lugn, det säger de inte riktigt.
Mm.
Men det är skitsamma. Ja. Men i alla fall, det är... Jag känner nog ingen som inte har koll på den repliken.
Ja, det är ju när de är inne och knarkar på toa, va?
Ja.
Och de ska utföra ett rån till och Liam vill ha med sin polare.
Ja.
Och Torsten är nervös. Och då säger ju Liam, han är lugn.
Ja. Och sen så ska de försöka få in en jävla kärlekshistoria i det här också. Och den känns ju inte så ömsesidig.
Nej. Verkligen inte.
Och han är väldigt hetlevrad. Han har... Håller på med någon jävla tjej. Han är jävligt creepy dessutom. Sen är hon med i något jävla tv-program där programledaren tvång, liksom, nästan förgriper sig på henne. Alltså han kysser henne fast hon inte vill. Och det gör ju Liam vansinnig. Han sitter ju i fängelset då också. Och...
Ja, och det är typ första dagen i fängelset får man lite intrycket av. Och Liam slår på tvn.
Ja.
Och ser sin vad han tror är flickvän, ja. I alla fall direkt i ett tv-program. Och det är då programledaren slänger sig över henne och ger henne en kyss, och Liam blir vansinnig.
Mm. På henne?
Ja, på henne, ja. Precis.
Och det är ju inte dugg logiskt heller.
Nej.
Jag menar, den som har gjort den här filmen har ju uppenbarligen inte fattat någonting.
Nej. Och det är ju en person som har fortsatt och försökt att göra film, kan man säga. Men att det fortfarande alltid hamnar i det här. Det finns en som heter Blodsbröder också.
Mm.
Som är typ, man kan säga, är det Sökarna 1,5?
Mm.
Alltså det känns som en uppföljare, men är inte det.
Nej, men det är samma skådisar med.
Ja, i stort sett.
Ray Jones är ju alltid med i de här jävla filmerna.
Ja, precis. Och han heter ju, fan att det så var så jävla svårt att komma ihåg. Daniel Fridell heter han ju.
Mm.
Men nu vet jag, nu var det länge sedan jag hörde någonting om honom.
Mm.
Men han har väl fortsatt att göra lite film sådär, lite då och då, tror jag.
Ja. Men fattar vilken kontroversiell grej, för att Leon Norberg, han åkte ju in sen på riktigt när den här filmen skulle ha premiär. Så ja, att det blev ju lite jobbigt för biograferna kanske att visa den här.
Ja, det är väl någon som har sagt det här också, att han, att om han har utfört ett sånt här uppmärksammat rån, så är det inte jättesmart att trycka upp sig själv på affischer och sätta upp runt om i hela Stockholm City.
Nej, precis.
Så att någon känner igen den och säger, man fan, det är han som gjorde det här rånet.
Ja, precis. Han är på såna här posterbilder överallt liksom. Ja. Sen blev han väl lite en flickfavorit också.
För antagligen.
Han var bildskön och blond parsfrisyr och duktig på slåss och sådär. Ja,
precis.
Nej, väldigt pajig film. Mm. Alltså, så att om, och sen är det också det här tuffa killar från förorten mot nazisterna är väl liksom grunden i detta. Och det fokuset känns ju inte intakt så. Det blir så många sidospår som man koncentrerar sig på istället.
Ja.
Typ Torsten Flink.
Mm.
Han är ju fenomenal i den här jävla filmen. Han är ju sjukt otäck.
Ja, ja. Fruktansvärd är han.
Var det där du tänkte, sån här replik du inte ville säga högt?
Ja, det sägs några sådana där. Att han ska tugga sönder saker och att han gör saker i, så att de spricker. Alltså det, jag tycker bara att det...
Du menar att han säger, henne knullade jag i skiten så hon sprack.
Ja, och det kanske inte är så farligt, men det känns som att man har garvat åt det.
Ja.
Jag fattar att det låter lite dumt kanske.
Ja, sen är det ganska grovt kanske att säga i en barnvänlig podd som vi har.
Ja, just det, för den är väldigt barnvänlig. Nej, det håller jag med om.
Nej, men det, nej, men man drar sig lite för att säga sådana grejer. Det kan jag väl hålla med om.
Vi är det inte någon grova kommentar nu om någon skäggbiff också?
Jo, jag tuggar sönder skäggbiffen på henne.
Ja, det är en mysig kille liksom.
Ja, jättemysig.
Han vill man nog gå på dejt med.
Ja, precis. Och det är ju en jävligt vidrig scen när han köper en hora och våldtar henne i en dusch typ.
Ja, precis.
Och säger att du ser ut som en havande sugga och går därifrån. Det är ju så, alltså det har man ju också garvat. Jag skrattar ju nu.
Ja,
men nu skrattar jag ju inte åt handlingen. Nu skrattar jag ju åt att du ser ut som en havande sugga.
Ja, och men här är det ju återigen det här då. Här har man ju helt fel fokus. Alltså det tar ju fokus från det hemska som händer.
Mm.
Det är det som blir fel i den här filmen.
Det blir bara roligt.
Ja.
För att det är så absurt. Inte att det är kul med våldtäkt.
Nej,
utan att
absolut
det är
inte.
Så, det känns så omotiverat.
Verkligen. Ja, precis. Omotiverat är den så att om det inte hade varit med så hade scenen varit mycket bättre.
Och fruktansvärt otäck.
Och fruktansvärt otäck. Men nu får lite känslan av att den här David liksom vill, du vet vad man kan säga här som vore jävligt kul. Tänk om man säger så här. Alltså du fattar att,
ja, alltså det här är en sån scen man skulle kunna ha Benny Hill-temat i bakgrunden på.
Ja, visst, absolut.
Ungefär, så blir det ju.
Ja.
Så att, om du inte har sett Sökarna, vilket du antagligen har gjort, eller i alla fall fragment av den, så skulle jag ju kunna säga att, ja, se den för all del. Och ta den som bara en pajig film som man garvar åt.
Ja, det får man göra. Då finns det till och med något underhållningsvärde i den här.
Mm.
Och så får du ju en rejäl cliffhanger i slutet också.
Ja, och det skulle dröja fram till 2006 eller någonting tills Sökarna återkomsten kom.
Ja, det tog ju en jävla massa år. Han skulle ju sitta inne där också.
Ja, precis.
Ja.
Och sen så skulle han väl gå på någon förlåt-turné och betala tillbaka massa pengar och såna här grejer.
Ja, exakt. Ja, 2006, precis. Mm. Den är bara lite över 10 år gammal.
Och den Sökarna 2, den behöver vi inte prata jättemycket om. För den känns ju inte som att den ska försöka förmedla någonting. Den känns ju bara som en... Vi försöker göra en Ocean's 11, fast det blir åt helvete dåligt.
Ja, på tal om en annan grej med Sökarna och Liam. Tycker inte du också att Liam är lite lik David Lee Roth?
Ja, de har någonting att de är lite fyrkantiga.
Ja, det är någonting med ögonen, tycker jag, som är lite Liam.
Mm.
Särskilt egentligen nu när de har kort hår, båda två. Mm. Så tycker jag att det blir väldigt komiskt att tänka sig att Liam har varit lead singer i Van Halen. Att det var det han gjorde, inte gjorde Sökarna.
Ja, utan... precis. Men Sökarna 2, där är också samma skådespelare i princip. Fast någon gör en helt annan karaktär.
Ja, Torsten.
Torsten Flink till exempel. Han går från att vara Tony till att bli Soran i den här.
Soran, ja, precis.
Jag trodde ju hela tiden att det var samma karaktär.
Ja, det är man har glömt av att... Ja, okej. Om du inte har sett Sökarna så håll för öronen. Att faktiskt Tony blir påkörd av tåget.
Ja.
Antyds det väldigt tydligt att han inte klarar sig där i alla fall.
Ja, jo. Mm. Men ingenting i filmen är ju logiskt. Nej, skulle ju inte... Och sen med tanke på hur härjad Torsten är, så skulle man ju kunna tänka att han har blivit påkörd av ett tåg.
Ja, verkligen. Men här är han istället, han är någon form av knarkakung här, va? Ja. Eller någon supergangster.
Ja, alltså det är väl Jockes bror som är skyldig någon knarkliga pengar.
Ja, exakt.
Och det är ju också jävligt konstig inledning på storyn, för att då sitter ju han inne för att han sköt sin flickvän i första filmen.
Liam, ja, precis. Mm,
precis. Och sen sitter han i någon jävla gudstjänst. Alltså det, här är det verkligen att han spelar sig själv, liksom. Mm. Sitter och blir kristen i fängelset och det här. Sen kommer det ett gäng busar och fritar honom, fast han inte har bett om det själv.
Mm.
För att de ska göra en stöt, och då måste han av någon jävla anledning vara med.
Ja, exakt.
Och den här tittade jag på. Jag tittade inte jätteaktivt på den. Vi hade några glas vin innanför västen, och det var ganska sent, så spolade vi ganska mycket för att vara så här: nej, men den här skiten orkar jag inte titta på. Man vill ju bara se sånt som är roligt.
Ja.
Och så spolade vi tillbaka kanske 10 gånger i den här scenen med Torsten Flink i bilen.
Ja, den är ju helt suverän.
Vill ha mina pengar.
Ja, och så lägger han på det här lite
ja.
Det här lite flinandet han har.
Ja.
Och man sen ser att han kopplar på sina, vad säger man, Dramatens skills.
Var har mina pengar? Vill så gärna ha mina pengar.
Ja.
Han är, alltså, den scenen är ju han, tar mig fan, helt fantastisk.
Ja,
han är så jävla psykiskt instabil i den scenen.
Ja, det kan man lugnt säga.
Och det kanske inte är meningen, jag vet inte. Men,
ja, man får väl lite känslan av att han också kanske, inte att han är en knarkkung och gangsterkung på riktigt, men att han liksom bara är sig själv ganska mycket.
Ja, precis. Torsten.
Men Torsten, försök att vara sån här. Alltså du ska vara lite psykotisk.
Mm.
Och så bara, kan jag vara? Säger han. Och så ser man långsamt hur de manusnissen och kameran backar långsamt ifrån honom och så här.
Mm.
Reta för fan inte Torsten.
Nej, precis. Och det är ju spännande. Han gillar ju egentligen inte att göra film, Torsten. Han är ju teatergubbe och det är han ju grym på.
Verkligen.
Det är ju så synd att han är så jävulst trasig bara.
Ja.
Nej, så Sökarna 2, den är verkligen riktigt usel. Men den funkar bra att titta på om man sitter och tjötar och dricker sliskigt vin.
Ja, det är väl en sån film också, helt enkelt, som man ska se ett gäng.
Inte alls lika rolig som första.
Nej.
Men
nästan en förfestfilm.
Ja, men lite så.
Den kan stå på när man tar ett par vers eller ett glas vin.
Ja.
Och se ett gäng som ska ut, och så vill man ha något i bakgrunden som man kan titta på lite då och då.
Och här är ett jättetaskigt försök till att göra någonting seriöst.
Mm. Sökarna inom parentes, återkomsten.
Mm, precis. Så, ja.
Ja.
Liam Norberg i sitt esse. Men då är det inga nazister eller sånt där med. Det känns mer 90-tal när nynazismen var väldigt utbredd.
Mm, verkligen.
Och idag, för den delen. Men det kanske kommer filmer om det också.
Ja, det vet man aldrig.
En annan film som jag vet, jag var kanske 10, 11 år. 11 var han nog förresten. 11, 12 där någonstans. Så var jag hemma hos en polare och han hade en så jävla rolig film.
Okej.
Ja, visst, den kan vi titta på. Då tog jag fram en VHS med Nattbuss 807.
Ja, oj, den här är det ju tyvärr väldigt, väldigt länge sedan. Men nu får du rätta mig, jag brukar alltid blanda ihop den här med en annan. Men det är den här som är svartvit emellanåt, va, också?
Det är möjligt att den är.
Att den liksom, det är väl två olika tider, va? Att någonting är lite framtid och så får man se vad som har hänt.
Ja, precis. Alltså hela filmen är ju mer eller mindre en tillbakablick för att det är ett polisförhör.
Ja, okej.
För att det är en nazist som har blivit mördad och då är det ett förhör och då blir det ju tillbakablickar allting. Mm. Och då är det också det här man ska belysa problemet med nazismen som var väldigt utbredd där under 90-talet.
Ja, men det här är inte filmen med Göran Gillinger.
Nej, det är inte 30 november.
Nej, för det är de här två jag brukar blanda ihop lite. Mm. Så nu vet jag inte om den här svartvita är 30 november, men det tror jag inte. För 30 november är väl också typ Romeo och Julia-tjosan, va?
Ja, det skulle man kunna säga.
Mm, lite så där inspirerat.
Ja. Jag tror att den känns nog mer som West Side Story.
Ja, som är lite Romeo och Julia då.
Ja, så att fast den har någonting eget också.
Precis.
Men jag tror att West Side Story måste ju ligga som grund till den här.
Ja.
Jävligt konstig film också, men den tycker jag nog kändes bättre rent seriöst än de här andra.
Ja, ja.
Då har vi återigen Jonas Karlsson som briljerar. Ja,
Göran är ju med.
Göran Gillinger, ja, från en 4 för 3.
Ja, och Sune Sommar. Hoppas tant inte gjorde illa sig.
Ja, jävlar, ja. Han spelar volleyboll där.
Ja, och är jävligt snygg.
Men han var ju det då. Med hästsvansen och lite busigt ansikte, liksom. Ja, men det är 31 november han är med. Nattbuss 807, där har vi ju bara roliga karaktärer. Och så här, det är så hemskt med nazism och nazismer och nazister är onda och det skriver ju alla under på.
Ja, ja, självklart.
Till och med Jimmy Åkesson gör ju det, säger han,
ja.
Hela filmen, alltså inledningsvis så är den ju fruktansvärt otäck.
Ja, det är den, de går hem och spöar på den här, va?
Mm, de bestämt sig för att de ska knacka en svart kille.
Ja.
Och hugger ner dörren med en yxa och det är rätt brutal liksom misshandel. Mm. Och då är det ju inte snygga Van Damme-koreografier utan då är det ju skinnskallesparkar liksom.
Ja.
Och sen är det ju en jävla massa one-liners som man bara garvar åt där också.
Mm.
Som är fruktansvärt hemska, egentligen. Till exempel, huden är fan som skumgummi. Man får ju hålla på utav helvete innan han slocknar.
Ja, fy fan, vad hemskt. Otäckt faktiskt. Men lyckas de ju faktiskt att vara lite otäcka. Det här är ett annat problem. Mer kanske, som du har sagt en gång.
Okay.
Så jag tror att du kommer in på nu kanske.
Nej, tar det du.
Nej, men det här att som ung person, och så ska man ändå tycka att man vet ju även när man är liten att nazister är hemska och att det inte är någonting bra. Men ändå så blir det här en lite cool film.
Ja, nazisterna blir ju lite coola.
Ja.
Sen är det klart att det är lite hemskt att han kan dra ett sånt skämt efter att han nästan har haft ihjäl en person.
Ja, men det jag menar att det blir liksom att jag tror att det finns en tendens till att unga personer inte sitter och tänker när de ser det. Fy fan, vad hemskt.
Mm.
Utan när man är 13, 14 och lite upp i varv så kanske man tycker, jävlar vad coolt.
Mm.
Fast man inte är nazist eller tycker om nazism.
Ja, men den misshandelscenen tyckte jag faktiskt var fruktansvärt otäck.
Ja.
Men sen är ju filmen bara rolig.
Ja.
Och alltså, för att de drar ju den typen av korkade skämt. Alltså väldigt många, i och för sig rätt vidriga skämt. Men om vi säger på 90-talet, alltså det var ju säkert inte... Det var ju inte alls lika politiskt korrekt klimat eller debattklimat som det är nu. Så att den typen av skämt togs väl lättare då och skulle säkert funka för en komiker att dra nästan.
Ja.
Idag så är kanske den filmen skulle funka bättre kontextuellt, men då så tänkte man ju inte på det, bara fan vad hemska rasistiska skämt de drar.
Nej.
Och en av de här mest notoriska nazisterna i den här filmen, Sören, han med tuppkammen.
Ja.
Kommer inte ihåg vad skådisen heter. Han var ju med i Bullen som den här Sonny.
Aha.
Och gjorde någon sån här, var lite en rolig karaktär. Det var ju jävligt konstigt att se honom som en vidrig nazist. Men han är ju bara rolig. Han är ju en comic relief. Han är ju en sån karaktär man känner med och tycker är kul.
Ja, alltså Comic Relief, han är där nästan för att vara rolig.
Och det tycker jag inte funkar.
Nej, det är klart att det inte gör.
Då blir ju nazisterna roliga.
Ja, bara. Och det är ju inte ett smart drag.
Nej.
Att ha med en sån karaktär. Det får ju inte vara med i den här typen av film. Nej.
Så den här filmen hade ju potential till att kunna vara ganska hemsk med att det är lite så här kriminalare film. Men fokuset från problemet tas bort, utan det blir mer ett gäng skojiga nazister som har massa dumheter för sig som man själv tycker är roligt för att de säger roliga saker.
Ja.
Som när de ska sota, den scenen till exempel. Jaha. Den är också bara rolig.
Ja, jo, det är den ju.
När sotaren säger att ja, sotaren brukar alltid vara den första för att kyssa bruden på bröllopet. Och Kalle tror att han ska få knulla bruden. Och sådär. Och kolla, där har du någonting som du kan pussa på. Alltså det är bara massa sådana kommentarer, ja, som man garvar åt.
Ja, det är oerhört märkligt.
Men det är också i sotarscenen som man också tycker att nazisterna är tuffa bara.
Mm.
Det är ju när de håller på att larva sig och det kommer en stor jävla kille. Var det någon mer eller? Nej, det var bra så. Och så står de och stirrar ut varann.
Ja.
Då ser ju nazisterna coola ut bara.
Ja, just det.
Och det ska de ju inte göra.
Nej, verkligen inte.
Så jag vet inte. Nej, och sen också att det blir ju den här invandrare mot nazister.
Mm.
Och då var det ju ganska många från Sydamerika som hade kommit till Sverige. Så det är sydamerikaner mot nazister.
Ja.
Och den här huvudkaraktären, eller vad man ska säga, som har begått brottet, Carlos eller vad han heter. Jag tror faktiskt att han heter så.
Ja, ja.
Han målas ju snarare upp som någon form av antagonist.
Mm.
En ganska schysst kille.
Det är han som tar pistolen från snuten, va?
Mm, det är möjligt att det han gör det. Nej, men han som en vanlig kille som ändå försöker smälta in på något vis. För att utanförskap är ju aldrig bra liksom, men försöker. Och så går det snett och sen så tycker man att han är en idiot istället.
Ja, exakt.
Och det känns ju också rätt ganska taskigt att gestalta på det viset. Samtidigt som att så blir det ju ofta också.
Ja, så är det.
Kom igen, Butterfly, 150 spänn.
Ja, du hör ju bara.
Det är bara sådana grejer jag kommer ihåg från den här filmen. Roliga repliker som man garvar åt.
Det säger väl allt om vad det är för film. Att man, det är det här man kommer ihåg.
Ja.
Ja.
Det är som med Sökarna helt enkelt.
Exakt.
Den här kanske lyckas en aning bättre än Sökarna.
Ja, det tror jag väl ändå man kan säga.
Den har vissa delar som är rätt otäcka ändå. Så att den kanske skulle funka. Men om man ska ha en temadag på skolan om problematik runt nazism, för att uttrycka det jävligt diplomatiskt, då kanske inte det här är den bästa filmen att ha att lära ungdomar någonting om att nazist är farligt.
Nej, det tror jag inte.
Med tanke på att det är ganska normaliserat nu att uttrycka sig någorlunda främlingsfientligt.
Ja, exakt.
Och en sån här film skulle bara spä på skiten.
Ja, det tror jag definitivt att han skulle göra.
Så att, nej.
Nej.
Intentionen var god, men det gick käpprätt åt helvete.
Ja, det är synd att ofta gör det.
Mm. Men det var en liten sån period där på 80- och 90-talet med man tjafsar om videovåld, man snackar om problem om det här. Sen tycker jag att det har lugnat sig lite.
Ja, det får man nog ändå säga. Det dyker upp lite sådana här debatter lite då och då.
Mm.
Men det känns som att de pågår i veckor.
Mm.
Och sen försvinner de.
Ja, och det är inte så att man gör filmer för att man vill problematisera. Eller så gör man det bra idag helt enkelt.
Kanske.
Så att man kanske inte reflekterar över de här riktigt usla grejerna.
Nej, precis.
30 november, den funkade ändå ganska bra. Men den har också såna här grejer som man bara kommer ihåg som jävligt pajigt som man garvar åt.
Ja, det håller jag med om också. Alltså jag tycker inte att det är en speciellt bra film det heller faktiskt.
Nej, nej, men nej, det är det kanske inte. Jag kanske minns fel.
Ja, alltså den är ju taffligt gjord.
Ja.
Det är liksom vinklar och konstig dialog och den biten, ja.
Tänder eld på en flyktingförläggning och sitter och skriker Sieg Heil i en buske.
Ja, exakt. Ja. Nej, det är liksom funkar inte, tyvärr.
Nej, nej, det blir i och för sig så tror jag att nazister är så dumma att de gör så.
Ja, 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 det tvekar jag inte på. Men det funkar inte att visa på film.
Nej. Det blir bara roligt.
Ja.
Vaha, vilka knasiga karaktärer.
Ja, exakt.
Och dessutom en som är lite svag.
Mm.
Så man kan skratta lite.
Om man ska säga att det här blir ju en kanske märklig jämförelse, men en film som tar den här biten med nazism väldigt bra, det är ju en amerikansk film.
American History X.
Ja,
ja, men där har vi ett klockrent exempel på hur man gör det rätt.
Ja, där funkar det. Den är ju aldrig rolig.
Nej, någon verkligen gång. Inte.
Den är bara hemsk.
Mm.
Och väldigt, väldigt bra.
Mm.
Men det är väl ett tydligt exempel på att det är så man skulle vilja att någon av de här filmerna blev.
Ja. Istället för att dra plumpa skämt som folk ändå liksom på lagret garvar åt till vardags, liksom, fast kanske inte ser det högt, så har de ändå mer allvar i det.
Ja.
Att och, man också får ta del av en agenda som de här nazisterna har.
Mm, och jag förstår inte varför det ska vara så svårt att lyckas med en gång.
Mm.
Men tydligen så är det det. Man har fel fokus på något sätt.
Torra nasseskämt och comic reliefs funkar inte om man vill belysa ett problem.
Nej, exakt. Nu, alltså de här filmerna vi har pratat om nu, ja, visst, Sökarna 2006 då, eller mm. återkomsten där, uppföljaren.
Men den är ju ingen sån där film som ska på något sätt berätta för någon att det här är fel.
Nej, men jag säger att de här filmerna, de har ju onekligen några år på nacken,
mm.
de flesta av dem. Men var det nu då din sista dagen på din semester?
Ja, nu får vi fan ta det här.
Så hade jag upptäckt en sak. Det var att jag tittade runt lite på YouTube där på min semester under någon regnig dag och upptäckte att kände igen ett namn lite.
Mm.
En snubbe som hade börjat göra film.
Mm.
Som i början på 2000 och fram till 2008-10 där någonstans har gjort ett gäng filmer som är menade att visas i svenska skolan från högstadiet och uppåt ungefär.
Mm.
Och jag minns lite den här personen, för han är någonstans ganska nära Lidköping kommer han ifrån.
Mm.
Och jag vill minnas att han har figurerat lite under min skolgång i olika sammanhang med lite mm. auditions och lite sån där studiefrämjande och sånt där. Nämligen Ronnie Brolin.
Ronnie Brolin.
Ronnie Brolin. Som alltså gör filmer om ungdomars problem.
Mm.
I undervisningssyfte.
Och ni kan ju bara ana hur bra det här har gått.
Ja, jag har ju sett alla hans filmer på semester utom en. För jag var så oerhört jävla fascinerad över vad karljäveln höll på med.
Ja.
Hur man kan misslyckas något så fruktansvärt. Jag lovar att, säger jag till dig, dra ihop snubbarna i Lancer och jag tar några andra killar här, så gör vi en film på söndag.
Ja.
Så skulle den bli bättre.
Ja, ja.
För det här är så jävla genomuselt
att
jag
har tagit
fan aldrig sett på maken på sämre skit.
Och det som är gemensamt för alla filmer som vi har pratat om, det är ju att det är det sämsta man har sett, men man kan inte slita sig från skiten.
Exakt. Så Ronnie Brolin, man garvar åt dina filmer, men jag tror inte att det är riktigt meningen.
Och hans namn står överallt på de här filmerna när mm. de startade, som att
manus, regi,
mm.
kamera, klippning,
allt kolon Ronnie Brolin.
Ronnie Brolin.
Det är lite som såna här författare, att författarnamnet är större än själva titeln på boken.
Ja, exakt. Och jag fick kämpa lite med det.
Mm.
Men du ställde i alla fall upp till slut och tittade på en hel film av Ronnie Brolin.
Ja, du visade mig några scener och jag fick ju ångest direkt.
Och jag har dessutom, det betyder nu att jag har sett den här filmen 2 gånger på 2 veckor.
Ja.
Nämligen filmen med den lite förvirrande titeln kanske, om man ser filmen Jag och Johan.
Ja, den titeln säger ju ingenting.
Nej. Kort och gott, det handlar om egentligen, det är väl karaktären Johan mm. som har flyttat till en ny stad med sin...
Ja, fortsätt.
Med sin mamma. Det händer något på skärmen här, men det verkar ha gått bra.
Mm.
Johans pappa har dött för att han har fått lungcancer.
Av rökning.
Av rökning, ja. Ja,
vi ser ju direkt vart det här leder.
Ja, och de har flyttat till en ny stad. Johan börjar en ny skola. Och stöter rätt snabbt på problem med mobbing och sånt.
Mm.
Ett av Ronnys, eller förlåt, Ronnys favoritämnen.
Det är roligare att uttala hans namn på engelska för att han känns så ambitiös.
Exakt.
Det är liksom, han tar i fan i mig så han mm. kräks.
Ja, och han träffar lite tjejer, men han blir mobbad. Men till slut då, hans led in i liksom det coola gänget är att säga, Lattar under sig.
Ja, och det är det som ändå är det här centrala, och att det här ska visas i skolor. För det vet man ju att det alltid var såna här antirökningskampanjer, antimobbningskampanjer, antidrogkampanjer, antialkohol. Att alla lärare, nu är jag lärare själv också, sitter och dissar det här. Och intentionen är god. Alltså nej, det är klart som fan man inte ska börja röka. Och själv sitter jag och tjafsar om hur mycket snus jag stoppar in i munnen. Och det är ju inget jag rekommenderar, men nu gör jag så. Jag vet att det är korkat, men det är inte så. Nej. Att jag står för mina elever och ska hålla på och föreläsa om vad dåligt det är med snus. Mm. Liksom sådär. Då, dels så är jag ju en hycklare om jag gör det, även om jag inte skulle rekommendera någon att börja. Men det blir oftast, det är ju ingen som, det är ju ingen ungdom som orkar lyssna på sån skit. De vet ju att det är korkat, men ja, man gör det ändå, för det gör kanske deras föräldrar eller äldre syskon. Alltså det, folk gör det hela tiden. Och tuffa karaktärer i filmer röker. Alltså det känns som att det är en fight som inte går att vinna riktigt.
Exakt.
Och då har vi då räddaren i nöden, Ronnie Brolin. Han sätter sig på sin vita häst och tar på sig sin skinande rustning och bara, nu ska jag rädda ungdomen från dekadens.
Ja, och Ronnies det han gör som är så oerhört irriterande, det är att man kan tänka sig att den här enda lilla jävla ciggen som Johan tar leder in i en bana med så grov kriminalitet och så tunga droger att allting är liksom maxat till 1000 hela tiden.
Ja, och han har ju uppenbarligen inte haft någon audition, han har bara plockat folk, för att det här är ju så dåliga skådespelare så att nej, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det är pinsamt att titta på det.
Ja, genomuselt. Kan tycka att det är någon snubbe som är märkbart bättre än alla andra.
Mm.
Så man ser, men den här killen har lite talang. Och ja, det är han, den här badassen nummer ett då, som ja, Johan blir polare med.
Ja.
Han är inte jättedålig.
Nej.
Den känns lite trovärdig.
Men resten är ju...
Men huvudrollsinnehavarna, de är ju så dåliga så att liksom det... Ja, jag vet inte vad.
Nej, de har gått in i en skolklass eller någon som vill ha med och göra film eller så, räcker några upp handen. Ja, bra, du är med och du är med och du är med.
Ja,
bra,
ungefär gött. Så, ja. Och sen kör man dagen efter.
Mm. Du ska säga så här. Bra.
Mm.
Det...
Jag måste få göra vad jag vill, eller?
Jag träffade Johan och han slogs och det blev kaos. Och sen kommer polisen och det var jättejobbigt.
Ja, precis. Ungefär så låter det.
Mm.
Men återigen då, det här att han vill få med så mycket som kan hända.
Mm.
Alltså om du blir full en kväll när du är 16 år, det är klart att du kan råka ut för skit.
Mm.
Men här är det alltid det värsta tänkbara. Och så dubblar Ronny det. Du förstår, ja, att det...
Det börjar med att han drar lite munblås på en cigg.
Ja.
Och sen känns det också att det här är ingen trovärdig karaktär eller person som skulle ens hamna i den här typen av sällskap, alltså hamna i fel sällskap, utan det här är ju en kille som, ja, man ser ju direkt att det här är ju ett sånt tydligt mobboffer.
Mm.
Och det är jättetråkigt, men det är så tydligt att en sån här, alltså den typen av person som man är, det mest troliga är ju att han skulle dra sig undan och hålla sig för sig själv och få huvudet liksom dränkt i en toalettstol, och förhoppningsvis är det med någon lärare jävel som tar tag i det.
Ja.
Och så får väl han byta skola igen, för att tyvärr är det ju så det funkar. Man flyttar inte på den som är problemet, man flyttar på den som har problem ofta.
Exakt.
Det är det mest troliga scenariot. Men den här väldigt svaga och opersonliga grabben hamnar i ett värstinggäng, och allting hänger på att han tar lite munblås på en cigg. Helt plötsligt så är han inne i en knarkarhärva
som faktiskt slutar med skottlossning så småningom.
Och de smugglar cigg på den här skolan som om det vore den farligaste dödsdrogen i världen.
Mm.
Och det är i och för sig, det tar ganska många liv. Så att, absolut så är det ju jättebra att förklara att rökning är piss. Liksom.
Ja, verkligen.
Men det är jävligt överdrivet att om du röker så kommer du hamna i fel sällskap och du kommer att dricka dig full. Det får man absolut inte. Fan vad farligt. Vilket i och för sig är när man är tonåring. Man pajar så jävla mycket i hjärnan. Så att...
ja.
Men då kan man kanske förklara det på det sättet istället.
Exakt.
För att göra, okej, nu ska vi göra en stöt. Och så blir det shootout med polisen. Mm. Alltså det blir så jävla konstigt allting.
Ja.
Det är inte ett dugg trovärdigt.
Nej. Sen är det ju två scener i den här filmen som faktiskt är så jävla dumma.
Mm.
Så att man fattar inte hur Ronnie tänkte. Och det är dessutom en återkommande tema i alla Ronnies filmer.
Mm.
Att han är lite gubbsjuk. Helt utan anledning.
Mm.
Till exempel, det är någon scen där det är några tjejer som blir filmade när de byter om.
Mm.
Och nu kan man tänka att det här är ju människor som är skådespelarna. De är ju kanske 14, 15, 16 där någonstans.
Ja, max 16.
Och Ronnie filmar ganska mycket när de här byter om och står i underkläder.
Zoomar in i rätt ifrågasättbara vinklar. Och
ja, och det började helt utan egentligen anledning. Det här hade gått att göra på ett helt annat sätt.
Ja, alltså det här känns ju mer som sådana här scener med, inte fan vet jag, Sharon Stone när hon sitter och blir förhörd, eller när en vuxen kvinna då i en film tar av sig kläderna och ska gå in i duschen, lite den här mer sensuella, och så typ den typen av kameravinklar använder han till att filma småbrudar som byter om.
Ja, så det måste man ändå fråga Ronnie, hur fan tänkte du här?
Mm.
För det här är helt superbisarrt.
Ja.
Att han har med det här.
Mm.
Det finns också en film som heter Älska mig.
Mm.
Och nu får vi säga så att det handlar om självmord den gången.
Mm.
Och där är det en tjej som till slut ska kasta sig framför ett tåg eller ställa sig på rälsen. Och innan hon gör det så klär hon av sig i underkläder och springer genom ett kvarter innan hon gör det. Det är samma sak där, men snälla Ronnie, vad håller du på med? Det här känns ju liksom inte nödvändigt. Jag får bara känslan av att du vill se den här 16-åringen i underkläder.
Ja, jag gör film.
Kom. Ja, ungefär så.
Skulle du kunna ta dig i byxorna också? Kanske, kanske tröjan också?
Ja. Jag får den känslan och jag förstår inte. Nej, det blir bara konstigt.
Nej, man hade kunnat lösa det där på ett bättre sätt, till exempel när de filmar en tjej som byter om.
Mm.
Alltså det behöver inte vara så jävla exploaterande.
Nej, man behöver inte ens visa. Man kan visa någon som sitter och filmar.
Ja,
alltså det räcker ju där.
Ja, man kan väl se att de tar av sig kläderna, men man kanske inte behöver se mer än ansiktet eller huvudet liksom.
Precis.
För att se att okej, det här utspelar sig i ett omklädningsrum, hon filmar och så fattar man vad syftet är.
Ja.
Och sen så sprider de den här filmen i klassen också, och så blir hon väldigt utsatt för det där och mobbad och utskrattad. Och sånt kan ju hända, och det tycker jag ändå är för att ge Ronnie Brolin lite cred, att det där är ju faktiskt en ganska smart grej att visa vad jävla hemskt det är.
Ja.
Men när han gör det så gör han det jävligt exploaterande.
Mm. Och det är ju, var ju inte meningen, antar jag.
Nej, då blir det ju bara konstigt.
Ja. Och kan du ändå tänka dig att det finns en sån här lärarhandledning till de här filmerna med diskussionsfrågor till elever? Om man nu ska tro på Ronnie, för det finns en sån här föreläsning på YouTube med Ronnie som ni gärna får titta på, så låter det som att de här har visats mycket runt om i skolor i Sverige.
Och vi fick titta på jättemånga pajiga filmer i skolan om hur hemskt det är när man tar ett bloss från en cigg.
Mm.
Jag menar, om jag skulle börja jobba på ett högstadium eller gymnasium, nu har ju vi bara vuxna elever.
Ja.
Men jag skulle ju aldrig i helvete visa de här jävla filmerna för mina elever.
Det är klart. Men det hände nu i veckan faktiskt som är så jävla komiskt. Jag pratade med mina elever vad de hade gjort i onsdags när de hade hemstudier och om de hade gjort något mer.
Mm.
Det är en människa som säger, jag har tittat på film. Jaha, vilken film då? Älska mig. Och då tänkte jag, fan, hon har sett på en film av Ronnie Brolin. Och sånt, ja, mycket gråt, sa hon också.
Det är ju jättekul att det är någon som faktiskt kan ta till sig av det här också.
Ja, men jag kan tänka, filmen är ju på jättemycket västgötska. Jag undrar om hon förstod så mycket om vad som sades, för den är det, rätt svår.
Västgötska är ju en jävligt rolig dialekt också.
Ja, den är ju sanslös naturligtvis.
Så det...
Driver du med mig, som man säger?
Det gör ju också trovärdigheten inte riktigt. Jag tänker ju bara på de här kasshumor.
Ja, ja, exakt. Västgöta nytt och...
Mm.
Ja. Goddag!
Goddag och vänner!
Och välkomna till Västgöta nytt!
Jag är inte bra på att härma västgötska, men du kan ju västgötska,
ja,
av förklarliga skäl.
Mm.
Så du får stå för den västgötska biten i podden.
Mm.
Nej, och sen är det också lite så omotiverat. Och det här är också väldigt allvarliga grejer som jag också tycker att ska man visa det här så bör inte det heller vara lika exploaterande. För att det här tycker jag också. Dels var det ju en av huvudkaraktärerna, den här tjejen som blir kompis med Johan eller vad han heter. Hon blir, hennes styvfarsa försöker förgripa sig sexuellt på henne.
Ja.
Och det är bara en scen när han försöker misslyckas. Och sen så nämns inte det någon mer.
Nej, och sen mår hon bra dessutom.
Ja.
Så liksom det följs ju inte upp.
Nej.
Och då blir det också konstigt att ha med en sån scen.
Ja, precis.
Och då känns det känns så här, det var bara för att Ronnie ville ha en sån.
För att få lite för att få någon form av dramaturgisk effekt. Men grejen är ju att det här gör ju, blir ju bara konstigt.
Mm.
För att det här är ju allvarliga grejer. Och kanske också bra att liksom, om du blir utsatt för det här, så kanske det är viktigt att du pratar med någon eller att du anmäler. Även om det är typ omöjligt eller jättesvårt. För att när man, det är ändå en person i en form av maktposition. Dessutom kanske någon som är ens förmyndare.
Ja, just det.
Och då går, jag kan inte föreställa mig, jag känner ingen vad jag vet som har utsatts för något sånt. Men då kanske man kan ta en film som handlar om det där och hur man ska ta sig vidare, eller hur personer som är kompisar eller anhöriga kan hjälpa en sån här person. Men det här är bara en gubbsjuk person som tafsar på henne och han åker på stryk av hennes syster, och sen så nämns inte det mer i hela filmen.
Nej. Och sen är det ju faktiskt en scen till.
En väldigt utdragen våldtäktsscen.
Ja, som klipps ihop med en annan scen när en karaktär får håret avrakat.
Ja, den kombinationen är jävligt konstig. Det är så här att man likställer att få håret avrakat med att bli våldtagen.
Ja, oerhört märkligt val att göra så.
Ja, och den här våldtäktsscenen, effekten den har är inte riktigt som det borde vara. Alltså att man känner avsmak och vill kräkas liksom.
Nej.
Alltså, det gör jag ju visserligen.
Ja, det är klart.
Men
att
då tänker jag mer på hur fan den här Ronnie Brolin har klippt ihop det här.
Mm.
För då är det ju två tonårstjejer som blir ganska, alltså det är ganska grova grejer.
Ja, verkligen.
Och man får se ganska mycket.
Ja.
Men så som det gestaltas i den här filmen, det ser ju för fan ut som mjukporr.
Ja, och det blir ju faktiskt bara vidrigt.
Ja.
Att utföra det på det sättet.
Och nu ska inte jag säga att personen som har gjort filmen tyckte så här, men det känns ju mer som att det är någon sexuella fantasier som infrias. Jag får med de vibbarna, nu tror inte jag att det är så.
Nej,
så att jag ska,
men så som han har valt att visa det,
ja,
så finns det risk att man tänker så.
Det ser mer ut som porr än,
ja,
en väldigt otäck scen.
Ja. Så det hade också kunnat gjorts på ett helt annat sätt.
Ja, och det här är
man
ju
behövde
också
inte visa så mycket det heller.
Nej, och det följs inte upp mycket heller.
Så. Inte alls.
Nej, de bara det är kanske för att visa vad onda de här två karaktärerna är, som super ner två tjejer och knullar dem på en bil och sen kastar dem i en buske och drar.
Ja.
Men sen är det inget mer. Och då är det så här, vad är poängen med den här scenen?
Ja, inte alls.
Nej.
Han vill ha med det här. Det är inte mer än så. Jag hittar ingen annan förklaring.
Nej. Det blir väldigt mycket. Så att nej, det är verkligen att ladda stenhårt och missa mål.
Verkligen. Och det gör ju den här filmen verkligen överlag.
Ja, tyvärr.
Och sen är det som vi har pratat om nu det sista, det hör ju inte till det som är roligt i filmen. Men sen är det ju väldigt mycket scener med kommentarer som i den här också blir så taffligt att det blir roligt.
Mm.
Och hur de skådespelar går att skratta åt också.
Hur de levererar replikerna är Tommy fan skandalöst. Mm.
Så det betyder att de här filmerna är ju utbildningsfilmer. Mm. Och ska vara lätt att se på för skolor. Så de ligger faktiskt på YouTube allihop.
Mm.
Av de finansiärerna till de här. Så det är bara att söka på Jag och Johan eller Älska mig.
Ja.
Så går de att hitta där.
Det är bara rörigt allting.
Ja.
Så syftet går totalt förlorat. Om du är lärare och funderar på att visa dina elever en sån här film, gör inte det. De kommer att garva åt den, tycker det är roligt bara.
Ja.
Utan gör någonting mer objektivt eller förklara kanske mer vetenskapligt varför man inte ska dricka alkohol när man är under 25 eller vad fan man ska, vilken gräns man ska ta den när hjärnan är fullt utvecklad.
Mm.
Eftersom alkohol bromsar ju hjärnans utveckling. Du har ju massa synapser och skit i hjärnan som inte har vuxit ihop ordentligt när du är i tonåren. Så din förmåga att planera i förväg till exempel, den finns ju inte på samma sätt som när du är vuxen.
Nej, exakt.
Det är alltså, det är en biologisk fråga. Och då kanske man kan ta det då, att om du är super för mycket när du är tonåring, så kommer din utveckling att stanna. Jo. Din kognitiva utveckling kommer att påverkas av det.
Exakt.
Då kan man förklara det så istället.
Ja.
Kanske på biologin eller någonting, istället för att visa en jävla pajig skitfilm när en, när en idiot drar ett munblås och sen blir liksom gangster.
Mm.
För att det är inget trovärdigt scenario. Det är klart att det händer att folk hamnar i fel sällskap och saker kukar ur. Men här känns det som att det är en person som har gjort en film som inte vet riktigt hur det går till.
Nej, exakt.
Det är mer, det som, att, det är mer som att man försöker bekräfta hur vissa lärare, som när jag gick i skolan, förklarade att nej, men om du umgås med dem kan det fel sällskap, och så börjar du knarka och så blir du våldtagen, och sen så kommer du sitta och röka gula Blend under en fläkt resten av ditt vuxna liv.
Mm.
Och då tänker han, ja, hur gick det här till då? Ja, det måste nog vara så här att det är några värstingar som smugglar cigaretter i skolan, och sen så festar de på helgerna, och sen så skjuter de med pistol mot polisen.
Ja.
Jag köper inte det. Nej. Och jag tror inte att det finns en enda elev. Alltså, ungdomar är inte dumma i huvudet. Underskatta inte ungdomars intelligens.
Nej,
det där jävla
precis.
Viset.
Så är det.
Det är väl det jag har att säga.
Ja.
Så att intentionen av Ronnie Brolin är god, och det ska han väl ha cred för. Men fan vad dåligt det är.
Ja, det är väldigt dåligt utfört av Ronnie.
Vi satt ju bara och garvade och spolade tillbaka till vissa grejer som vi tyckte var roligt. Och det tar ju fokus från vad syftet är.
Ja, så är det.
500 spänn, driver du med mig?
400 faktiskt.
400 spänn. Ja.
Det är väl när Johan blir skyldig
en gangsterboss pengar för att polisen avbröt en deal.
Ja, så jag tror att det är 5000 spänn han måste få fram på ett dygn.
Ja.
Och Johan då lyckas få fram 400 kronor.
Ja, genom att sno dem från sin morsa som han knuffar in i en köksbänk så att hon svimmar av.
Ja. Och när knarkungen då tar emot det lilla kuvertet och så öppnar och tittar, så säger han 400 spänn, driver du med mig?
Och det är ju bara jätteroligt.
Ja.
Ja. Sen också att han tar E och går och spör upp några klasskompisar med baseballträ. Det var också bara, va?
Mm.
Vad fan hände där?
Och så är det filmat från 30 meters håll, så man ser ingenting vad som händer ändå. Så det, ja.
Nej. Sån våldsam scen kan man ju inte visa, men att gestalta en grov våldtäkt som en jävla mjukporrfilm, det är lugnt.
Ja, du hör ju hur det låter. Det är ju, ja.
Nej, fruktansvärt. Titta hellre på American History X om ni vill gestalta, om ni vill se gestaltning av ett problem.
Ja.
Som gör att man får ont i magen.
Mm, verkligen.
Då är den kanske ett bättre exempel.
Det tycker jag.
Eller Requiem for a Dream eller någonting, jag vet inte.
Ett bra exempel till.
Så, men om ni vill ha lite korkad underhållning, så kolla för all del på Sökarna, ettan och tvåan, Nattbuss 807, 30 november och Ronnie Brolins filmer som han verkar vara mycket stolt över.
Verkligen.
Och det kan han få vara. Där kan vi väl knyta ihop våran säck.
Ja, det tycker jag vi gör.
Så att om ni har några tips på andra såna här pajiga filmer, så får ni jättegärna säga till, för det finns ju, trots att vi har sågat dem här rätt hårt, ett visst underhållningsvärde i dem.
Det gör det.
Om man är en vuxen person, kan jag väl tänka mig.
Så är det.
Så det är bara att skriva till oss på Facebook. Där är det Fyrkantiga ögon, rätt och slätt.
Och så har vi två Instagram-konton. Mm. Joeltor100.
Och Fyrkantiga nollgon.
Det är mitt privata, så det kanske inte är jättekopplat till film just, men för all del.
Ja, Fyrkantiga nollgon använder jag. Jag använder inte så privat. Där får ni blandningar av saker som berör podden och saker som jag gör som musiker också.
Ja, mycket bra.
Så det är det som gäller. Och så får vi väl säga hej då, och så hörs vi nästa gång.
Ja, tack så mycket.